Får jag berätta om en sak som hände mig när jag var på en 50-årsfest här om veckan?
Helst gärna. Inte, men om du måste.
Jag tar det som ett ja. Jag var på 50-årsfest och så var det bordsplacering och så hade de spexat till det. För de gick runt med en hatt till alla män och alla kvinnor och så fick man dra lott. Och männen fick namnet på en låt och kvinnorna fick namnet på artisten. Och sen på en signal så skulle männen börja sjunga låten. Och kvinnorna skulle hitta motsvarande den artisten sen, som de hade fått.
Och sen var de gifta.
Men de blev bordspartners. Och jag fick I Will Always Love You.
Den som börjar som en så bra stämma för en karakar.
Ja, precis. Ja.
Jag tror jag vill höra lite I Will Always Love You av Bartek nu.
Det är plus tieren på vårt Patreon.
Det är nog till och med OnlyFans material kan jag tänka mig nästan. Ja, alltså sånt där är ju inte kul. Nej. Ge mig social klåda bara att höra om det.
Nej, jag hade tur för att min bordstam stod precis bredvid mig. Så jag behövde bara sjunga i 3 sekunder. Så jag klarade mig. Men så hände en sak till. Och 50-årskalas, alla, i princip, jag tror att jag var yngst där och alla andra var 50 plus. Och jag brukar bli överstimulerad av sorl. Och det blev jag även här, speciellt när jag har fått i mig en öl eller två. Och då spejsar jag ut och tittar ut i tomma intet. Och det märkte min bordsdam, en kvinna i 50 plus åldern. Och så lutade hon sig fram och så frågade hon: du tänker på romarriket, va?
Hello kids känsla
lite så.
Nu gjorde jag det också, men det hör inte hit.
Såklart du gjorde.
Ja. Du Patrik, du får höja din mycket lite mer tror jag. Inte jättemycket, men lite till. Annars kommer jag sitta och störa mig på det hela tiden.
Men ni sa ju att det var bra.
Nu är det bra. Nu är det bättre.
Jag vill inte höra ett ord till.
Ja, nu är det för högt. Nej, jag skojar bara. Ja. Nu får vi bara köra på. Alla får lida som det. Jag har faktiskt väldigt svårt för sådana där, så ska man säga, såna här liksom, nu ska vi göra ett kul socialt jippo för teambuilding eller för att liksom bonda på en fest. Alltså jag är helt okej med att göra det själv. Jag är lite av en teaterapa och kan liksom balla ur om det behövs utan att det är för jobbigt. Men det är lite, jag tycker att det är en sån här liksom lite, man vet att hälften av alla människor får ju ångest bara de hör, aha, nu ska vi göra det här, vad ska vi, åh nej, det blir jättejobbigt och blir spänt. Och jag tror inte man vinner så mycket på det. Jag tror inte man det här liksom, nu släppte vi av och liksom blir kända. Jag tror inte att det sker. Jag tror bara att folk blir lite nervösa.
Men vilken av de två grupperna tror du det som bestämmer att man ska ha en sån aktivitet?
Ja. Mm. Men de har ju fel, de andra.
Och den gruppen brukar inte vara så där jätte som man säger, inkännande inför att folk tycker att sånt är jobbigt. Utan, nej men det är bara kul. Kom igen, dansa lite, lite och sjung.
Det är lite sådär, vi kör nakenbastu och brottning på jobblunchen liksom, för det är bara gött. Vill man vara med som man är, det är ingen fara liksom. Det är lite sådär, ja men ja, jag är emot det av någon slags sådär sociala respektskäl. Liksom. Speciellt om det är fest, bröllop, där man liksom inte kan riktigt bara säga, ja men jag ska gå på toaletten eller ja men jag är inte med på det här, utan måste liksom nästan måste vara med. Tänk om Bartik hade sagt, jag vill inte sjunga. Det hade din fru skämts för dig. Liksom. Och det var han som var för töntig för att sjunga. Och jobbigt.
Jag tror inte jag hade gjort någonting faktiskt. Jag hade bara stått där och väntat på att alla andra hittade sin bordstam.
Smart.
Där är det. Men det faller på att ingen annan gör samma sak.
Det är därför du aldrig får gå på fester, Patrik.
Jag kan ju tillägga att
det
här var...
Jag trodde att det var bara för att jag alltid blev så full, men okej. Okay. Jag skojar bara. Alltid mycket.
det här var en... Det här var min frus kollegor. Och hon jobbar på AstraZeneca. Och AstraZeneca verkar vara ett sånt företag där man börjar när man är 20 och slutar när man går i pension. Så typ alla... De frågar inte vad jobbar du utan vilken avdelning jobbar du på. Så de alla kände varandra ganska bra sen tidigare. Så det var bara jag som tyckte det var jättejobbigt, tror jag.
Det var du som har problemet helt enkelt.
Ja, det slaget. Ja.
Om du frågar mig, jag tycker det låter som en AstraZeneca var problemet.
Men det var inte det vi skulle prata om idag egentligen.
Nej.
Nej.
Ämnet för idag är hur började du med data? Är det så?
Ja, det var mitt förslag.
Ja.
Jag vet inte om ni är med på den båten.
Ja, det är för sent för att backa nu känner jag.
Okay.
Vi har ändå ja. Börjat spela in. Jag tycker att det är ett bra ämne för att jag... Ja, vi kan också potentiellt kan man köra in det på hur började du jobba med det och självlärda versus icke-självlärda och så vidare om vi nu har tid till det. Men hur började man? Hur började du Patrik? Med data?
På en ABC 800 med inbyggd basic-tolk. Så började jag.
Varför?
Tror jag, för min pappa tyckte om att programmera. Han skrev lite så här små program i Basic till sig själv och till sitt företag. Och så fick jag hans gamla dator när jag köpte en. Jag vet inte, jag tror det var en PC tror jag.
Du vill säga en sån här Nepo baby inom IT.
Ja, exakt.
Nej, jag har bara lite GitHub-stjärnor och sådär. Lite... Det kan alla få om man jobbar hårt och har en pappa som programmerar också.
Ja. Jag tror mina kompisar som hade C64 som första dator, jag tror de drog det långa strået faktiskt. För den var riktigt jävla skit.
Men var det typ en Z80 med...
Jag vet inte, det var Luxor som gjorde den. Jag har faktiskt inte kollat upp spexen för den, om man ska vara ärlig. Mer en sån här nostalgiskt minne.
Luxor? Jaha, jag tror att den var... Ja, Luxor AB, är det ett svenskt företag?
Yes. Jag säger, nu måste jag googla lite på den också. Blast from the past.
Oh, yes, där... Z80. Diskoperativsystemet ABC-DOS.
Mm.
Och senare även CPM. Och det är intressant för det. Det kan vi
komma och så 5,25 tums floppis. Those were the days.
Men hade du en sån här period... Man börjar pilla med det när man är yngre och sen så typ vill man spela CS eller ha en moped eller träffa tjejer eller äta godis eller vad det nu är istället för att sitta vid datorn. Hade du också en sån period där man liksom tappar lite det intresset eller att det... Det fejdar ut lite i bakgrunden runt tonåren sådär.
Jag lyckades alltid kombinera det. Det var ingen som visste att jag tyckte det var kul med programmering. För det var töntigt. Men jag tror jag lyckades kombinera det ganska bra faktiskt. Programmerade på kvällarna och hängde med kompisar. Och gjorde allt det där som man gör när man är 15-16.
Känns som en origin story för någon slags superskurk.
Jag vet inte hur rätt du har.
Var det självklart att du skulle köra vidare på typ utbildning och jobba med det och sådär, liksom, även i den åldern? Eller kände du att det här är kul, en kul grej som hobby?
Nej, jag visste inte att man kunde ha det som jobb överhuvudtaget. Men det var ju bara första datorn. Sen var det ju VIC-20, Amiga 500... Sen fick jag en gammal 8088 av en kusin. Sen köpte pappa en Intel-dator. Det var en sån här hemdator. Kommer du ihåg det?
Mm.
Jag vet inte hur det funkar riktigt. Det var subventionerat på något sätt via arbetsgivaren.
P2 PC hemma, eller vad heter det, ja, en dator i varje hem-grejen. Det var väl någonting, känns som att det var väldigt många som fick en väldigt billig dator runt typ 97 kanske.
En IBM Aptiva.
Men det var nog inte förrän jag var, jag vet inte, jag var nog ganska gammal när jag fattade att shit, så här, man kan ju faktiskt jobba med det här.
Men din pappa jobbade inte med...
Jag kan ingenting annat. Så det var tur för mig.
Men din pappa, han jobbade inte med programmering, utan han programmerade för att lösa problem åt sig själv.
Ja, nej, men han var maskiningenjör.
Okej. Okay.
Och han gillade programmera helt enkelt och löste lite problem och sådär med Basic. Och sen så jobbade han på ett, kom ihåg att han jobbade på ett företag i Borås som tror var produktionstekniker. Och då skrev han lite program och sådär för folk ute i verkstaden för att de skulle kunna effektivisera sina ackord och sådana saker. Så att han har väl alltid programmerat lite, så att säga.
Kul.
Ja, det är kul. Men det är inte så kul att ha en farsa som mobbar en när man skriver ett basic, försöker skriva textäventyr i basic när man är 9, som är 2000 rader basic med, ni vet, rad 10, 20, 30, 40, 50. Mm. Och så go to, go to. Det där kommer ju aldrig funka. Ligger och ligger ner med detsamma.
Han sa typ, hur skulle det funka när du har 1000 kunder ska använda programmet? Det kommer inte scala alls. Men det här är verkligen en origin story för hur du blev en boom.
Men jokes on him. För jag hittade källkoden till, kommer ni ihåg stugan?
Ja.
Exakt så. Typ 2000 rader basic kod med go to, go sub. Nej, go sub fanns det inte. Go to. Och stugan är väl ganska känt, eller?
Mm. Ja. Det finns ju ett modernt exempel med spelet Undertale. Där det är liksom ett spel som är ganska mycket dialogdrivet. Det är väldigt mycket dialoger med massa karaktärer. Och varenda dialogval, varenda sak som sägs av alla karaktärer i hela spelet är en enda switch statement. Ja, det funkar. Han är ju liksom, om det är en hand som har gjort spelet, så jätterik och lyckad. Och liksom, det är ett bra spel, det är liksom skitsamma under ytan. Speciellt med ju spel, liksom, är det kul och ser bra ut, så ja.
Jag tänker mest vilken mardröm det måste vara att debugga en sån grej.
Det var då du vet vart felet är. Det är switch statementen. Garanterat.
Ja, men vilken av de 8000 switch statementen är ni?
Ja. Men sista frågan till Patrik innan jag ska intervjua Bartek istället om detta. Pluggade du högskoleutbildning eller liknande? Eller,
Jag började med datateknik, men jag hoppade faktiskt av slutet av andra året, tror jag.
PGA jobberbjudande eller palla inte skolan?
På grund av palla inte skolan, pluggade i Linköping, hade flickvän i Göteborg, så fick jobb på Net&Net. Som programmerare
i Göteborg.
Borås. Ja, okay. Nej, Borås.
Mm. När var du i Linköping?
2003 till 2000, slutet av 2005 tror jag.
Okej. Okay. Jag pluggade i 2 veckor 2001 och sen ringde KTH och sa att jag hade fått en reservplats, så då packade jag ihop och...
Va? Övergav du vackra Linköping?
Jag gjorde det. Jag bodde i Lenlund, eller? Jag vet inte, det var på andra sidan, så jag hamnade liksom utanför hela studentsvängen. Så det var för jävla deppigt att åka till...
Var det D eller C? Eller vad läste du?
D.
Valla.
Ja, precis.
Mm. Ja. Jag har aldrig varit bra på att plugga, så det var lika bra.
Bartek, berätta. Din bana i livet.
Min första dator var en Amstrad 8256. Och det är typ ingen som har hört talas om den, för att den... Alla bets man kan göra som en datortillverkare under 80-talet valde de typ precis alla fel. De hade 3-tums-disketter, alltså inte 3,5 eller 3/4 eller vad det är, utan 3 dubbelsidiga som man fick liksom vända på dem. De hade inga, de var en Z80 och de körde också CPM som ABC80. Och den där köpte min pappa, jag vet, faktiskt inte varför han köpte den, för jag tror inte han använde den så mycket. För den hade typ ingenting, den hade en texteditor som heter Locoscript som knappt kunde göra någonting. Det hade något ritprogram, det hade lite spel och jag var typ 8 och jag fattade inte att man kunde dirra. Utan jag tror att man var tvungen att gissa vad exekverbara filen hette. Så jag fick
liksom... Navigeringen var ett spel i sig för dig liksom.
Jag visste inte att det fanns filer och utan jag trodde att man stoppade in disketten och så var man tvungen att kunna det hemliga kommandot för disketten. Och på de flesta disketterna så stod det vad exe-filen hette. Men så hade jag ett gäng mystery disketter, bland annat ett med typ ett text, Sagan om ringen äventyr. Och det tog mig typ ett halvår att lista ut att det var LOTR som var namnet på exekverbara filen.
Det så det borde funka med disketter eller med program generellt. Man tror att gissa namnet på filen.
Men den stora grejen med den där var att den hade en matrisskrivare. Och jävlar vad jag hade roligt med den. Man kunde, den kunde faktiskt skriva ut grafik också, vilket var ganska ovanligt för matrisskrivare. Och så hade den ett ritprogram. Och jävlar vad jag ritade. Jag ritade annonser för datorhjälp och hängde upp i skog och centrum. Men det var ingen som hörde av sig, som tur var, kanske. Men det var starten på mitt livslånga kärlek till skrivare. Jag vet att jättemånga hatar skrivare, men det är min, det är min grej. Och samma sak med nästa dator, en 386, som faktiskt kunde köra Windows och den kunde köra Corel Draw. Som fortfarande existerar, det blev helt paff, men den finns typ, alltså typ version 2024, de har fortsatt bygga på den. Så det är typ 30 år gammal mjukvara som de har fortsatt utveckla. Och det fina med den var att man som 10-åring kunde lära sig hur Bezier-kurvor funkar. För den jobbade med Bezier-kurvor, så man fick ett intuitivt uppfattning av hur de funkade. Men jag började programmera ganska sent med Visual Basic. Och jävlar vad det var nice. Bara rita ett fönster, rita en knapp, dubbelklicka på knappen. Och skriva vad knappen ska göra. Men den story-arken har vi diskuterat till förbannelse i den här podden. Så
jag... Den är väl slut där? Du har inte, gjort, du har inte rört dig därifrån sedan dess.
Hej! Finns det några som söker en programmerare erfarenhet av matrisskrivare?
Sätter fortfarande upp lappar i skog och centrum också. Kan numera Winforms? Ja. Kul med skoj.
Mm. Du då, Anders, vad är din origin story?
Ja, min pappa köpte, eller kanske min pappa och mamma tillsammans, men det var nog min pappa som behövde för jobbet en dator. Det var en Mac, det var inte en Mac, det var en Apple. Det var den varianten som typ man har hade två diskettuttag, en jätteliten låda bara. Med två diskettuttag, och man hade, liksom, skulle köra typ program på ett och data på en, liksom. Den satt vi väl med väldigt lite, min brorsa och jag. Det kanske var runt 90-91, så jag var ju typ 4-5 bara liksom. Och sen köpte då familjen en Mac 93 måste det varit. Och på den fick man spela, man kunde man spela Prince of Persia som vi varvade, Civilization 1 och Kid Pix som jag var besatt av, om ni minns det programmet eller om ni känner till det. Ett ritprogram för barn där man har typ så här färgbyttan, dynamiten, speglingsverktyg, liksom bara så crazy verktyg för att göra kul bilder. Man kan rita på 10 gånger ställen samtidigt och liksom, så här, gjort för att bara balla ur som barn liksom. Så Kid Pix och Civ och Prince of Persia var liksom mina tre sån här, vad heter det, toothbreakers när jag var liten. Sen fick vi en PC 96 och det var en julklapp så att säga till hela familjen, och där ingick såklart Command & Conquer. Jävlar vilket spel det var. Fortfarande sitter nästan alla de här liksom cutscenesen och alla namnen och musiken speciellt. Jag lyssnar fortfarande mycket på Frank Lepacki. Har liksom etsat fast sig i mitt huvud. Någonstans när jag fick PC 96 så fick vi också internet där omkring och typ man googlade på Bob Dylan eller man gick in på Alta Vista. Jag vet inte om det var det, men liksom någonstans gick man ju in för att söka på hemsidor fortfarande, även då vill jag minnas. Och typ hitta någon bild på Bob Dylan som var min pappas favoritartist. Och titta på den och sen var det, ja, coolt. Liksom, det var ungefär det med internet just då, men det blev klart mer sen. Och när jag var 11-12, det var alltså 99, så började jag hänga på 64bits.se. Ett gammalt forum, om någon lyssnare känner till den, så att jag är Lillis där. Det var länge, länge, länge sedan. Men... och där träffade jag en kille som heter Johan och han tipsade mig om Python. Och då började jag lyssnade på tysk synt och lärde mig Python. Det var mina 12-13 år där omkring den tiden.
Förklarar mycket.
Ja, det gör det. Jag minns känslan av att förstå objektorientering någon gång där omkring också när jag var 14. Så där, liksom att fatta, aha, det är det här som är liksom... Det är därför man gör det här, som det här var ett objekt, det var en klass och så vidare. Det var en stor grej, minns jag. Efter att jag gjort de obligatoriska textspelen och så vidare.
Sen var det lite POP och djur.
Precis. Ja. Sen var det lite POP för att bygga hemsidor till CS-klanen och sånt där liksom, men jag började använda det ganska mycket. Jag körde mycket Linux i tonåren för att impa på tjejerna. Tydligen. Jag var med ett gäng kompisar som alla liksom var väldigt besatta av att köra Unix. Linux var liksom det lätta. Alltså Debian var, om det var okej, men det var för lätt. Helst skulle man köra FreeBSD om man var cool. Och det gjorde jag någon vecka och sen gav jag upp. Det var också den tiden som Ubuntu kom och var sån här, det här är kommersiell skit. Ja.
Jag tror det var Slackware som var det coola då.
Mm, Slackware var ju väldigt coolt. Det är klart jag aldrig har använt, tror jag. Men ja, så det var liksom min start. Jag har aldrig kört VB, jag har aldrig programmerat VB, varken det gamla eller det nya. Och inte Basic. Och inga liksom Commodore eller den eran av programmering alls. Utan jag började nog med Python. Vilket ju var en välsignelse att få göra. Det insåg man inte då, men det var jätteskönt att programmera i Python som barn. Sen så typ tyckte jag att det var kul att hålla på med sånt där. Liksom. Men det var mer LANA och spela World of Warcraft och sådär. Så att jag tappade nog lite intresset kring programmering ganska länge. Och sen så pluggade jag lite informatik någon gång och ville ha ett jobb. Och insåg att jag kan programmera, så jag kan lika gärna lära mig .NET. Och sen så gjorde jag det och sen, ja. Har det gått 15 år? Från den jävla vänster. Verkligen.
Min första Linux-upplevelse var att man fick med Red Hat med, var det datormagasin?
Det stämmer, tror jag.
Och så tänkte jag, vad fan, jag är duktig på data, jag installerar Red Hat. Och så gjorde jag det och så tog det typ en hel dag för att lyckas installera. Och så till slut fick jag upp det och så, jaha, nu då? Jag var liksom innan bredband fanns. Så, och det fanns inga drivrutiner till mitt modem. Så jag satt där liksom med en Red Hat-installation och visste inte riktigt vad jag skulle göra med den. Jag gick inte spela något spel.
Administrera ett enterprise-nätverk. Göra typ. Ja, min känsla av att liksom Linux, det var så mystiskt och spännande på den tiden. Att det var liksom... du kör Red Hat, du kör det här. Och liksom att det var som att de var helt olika bästa, de här liksom olika distarna. Att det var en grej, att det var liksom en vilken dist är du? Nivå på liksom, att man identifierar sig med vilken dist man körde och sådär. Det var mycket
horoskop. Mycket
hålla på. Ja, horoskop, precis. Så att det, ja. det var kul ett tag. Sen som sagt, som vi, ni som känner till Modo, ni vet lore, vet ju att Linux nästan kapsajsade mitt äktenskap i förväg. Så att efter det svor jag aldrig mer röra Linux hela mitt liv.
Om jag minns rätt så är väl snarare att du borde svära på att inte använda Kassa XMPP-klienter, men vem är jag?
Nu sitter jag här med Teams. Nej, det är inte XMPP, vet jag, till och med jag. Men... Mm. Nej, men det var väl det. Kul. Ni har bara pluggat. Jag har inte pluggat så mycket alls inom programmering. Har vi pratat om det här förut förresten? Självlärdhet och inte? Nej, det har vi nog inte.
Jag vet inte. Prata på så gör jag research.
Ibland får jag frågor från folk. Det är mycket tidigare, men även då och då nu. Så här liksom, ska man, ja, men jag vill plugga, men jag kan ingenting. Så här liksom, alla är självlärda. Bla, bla, bla. Mitt svar har alltid varit, det är helt okej att vara självlärd. Det är helt okej att plugga. Det bästa är att vara både och, såklart. Det är liksom, och man har hållit på med det hela sitt liv. Och sen har man 4 års studier med någon... Haskell-nisse på universitetet, så har man ju liksom ännu mer att dra ur och ta ifrån. Men ja, håller du inte med, Patrik?
Jag tycker att utbildningarna som finns, i alla fall när jag pluggar, jag tycker jävligt kassa. Jag tror några kurser kanske som användbara. Men man är absolut inte redo för att ge sig ut i arbetslivet bara för man har pluggat 4 år. Tycker jag inte.
Min känsla utifrån är att det är en miljö där man kan hitta likasinnade, där man kan liksom stimuleras och ha en chans att komma in i det, och liksom, om man vill hålla på mer så finns liksom en, ja, det finns människor runt en, både som är ens jämlika men också ens liksom mentorer som är duktiga potentiellt, som man kan liksom lära sig av och kan väcka ett intresse av. Men att bara gå liksom och plugga in, bara gå och plugga och lära sig för tentorna och för examinationerna och sen bara, nu kan jag programmera efter 3 år. Det kommer inte gå så bra för de flesta, tror jag. Nej. Kanske idag, jag vet inte.
Jag fick en rejäl kall... Ja, kör du, Patrik.
Jag tror aldrig jag hade läst filosofi på universitetet som du, Anders, än något annat rörande data. Datorer.
Ja, det är... Jag berättar om det sen.
Ja. Jag vet inte, de människorna som jag träffar på som är riktigt skarpa, många av dem är självlärda. Det är nog snarare någon form av driv som man har. För om vi ska vara ärliga så här, mycket av det som man får lära sig har man aldrig användning för, eller så lär de inte ut saker som man faktiskt har användning för. Så, ja, jag vet inte. Jag har inte jättestort förtroende för svenska utbildningar inom programmering, faktiskt.
Nej, jag fick en kalldusch när jag började på KTH, för jag hade inte riktigt förstått det, men det var ju mer en, alltså en datavetenskap, alltså typ algoritm, datastrukturinriktning. Så det var, första 2 åren var ju bara matte. En variabel, fler variabel, diskret,
linjär
algebra, diskret matte, statistik och allt det var liksom...
det är nog någonting snarare som man om man får ut någonting från det, så är det nog snarare matematiska bitarna i så fall.
Varför? Invändning, eller snarare en motfråga, varför är det viktigt?
Jag säger inte att det är viktigt, men alltså att man får, typ, ska du göra någonting med 3D då, så är det antagligen mer användning av linjär algebra än att du har lekt med OpenGL. Så det kan jag köpa, men jag vet inte.
Men alla de här mattekurserna var bara, det var liksom, det skulle preppa oss att kunna läsa abstrakta algoritmer och data. Fan, jag kommer inte ens ihåg vad kursen hette, men det var liksom kronjuvelen i utbildningen.
Algoritmer och datastrukturer.
Ja, men den hette ADK. Vad fan var kod för? Komplexitet. Algoritmer och datastrukturer och komplexitet. Och liksom, det var kronjuvelen, och vi skulle typ härleda ordo-begreppet från first principles. Och jag hade väldigt lite med programmering. Alltså programmering vi gjorde var typ göra småprogram i Java 1.4. Och det var typ det. Det var mer MATLAB. Jag hade någon kurs i som hette programmeringsparadigm, där vi fick prova lite olika. Det var Haskell, Prolog, Smalltalk. Ja, det var någon, de tre. Och det var roligt, för det var liksom sånt som man aldrig förmodligen hade kommit i kontakt med annars. Inte jag i alla fall, jag vet inte.
Men mycket av min invandring kan nog ha att göra med att utbildningarna är ju inte inriktade mot yrkeslivet. Det är ju för att ge en teoretisk grund inom datavetenskap. Så därav kanske min... Men jag tycker inte liksom, jag tror inte det är därför de flesta människor läser ett sånt program. Och om man kollar på de människorna som typ kollar på kod som någon har skrivit som är institutionsskadad, så är det antagligen den värsta koden du har sett i hela ditt liv, för att den personen har aldrig fått någon som helst feedback eller behövt skeppa någonting, eller ja, ni förstår vad jag menar.
Mm.
Jag har en åsikt som folk kanske inte håller med om, men jag tror att kunskap om datastrukturer och komplexitet lite övervärderas av utvecklare. Alltså det finns grunder man behöver förstå, men jag tror att de grunderna är mer att få en intuitiv förståelse för vad tar tid i en dator. Inte hur designar man strukturer eller algoritmer och så vidare och så vidare, eller vilka exakta man ska lära sig och inte lära sig och så vidare. Det känns som att det som man behöver förstå är liksom det här: datorn har instruktioner och varje instruktion tar tid. Om du loopar över en lista och för varje punkt i listan gör tidsen saker, då kommer det ta tid och det kommer växa ju mer, liksom hur länge listan är och så vidare. Sånt är ju bra att förstå, men som du säger, Patrik, mycket utbildningarna är väl, om de är riktade...
Ja, fast mot... grejen så här, datastrukturer och algoritmer, det är inga svåra saker. Så här. Du kan plocka upp en bok och lära dig det där, hur länkade listor, olika sökträd och grafer och topologisk sortering. Alltså, allt det där, det är inga svåra grejer. Liksom. Du behöver inte plugga 4 år för att bygga ett red black tree eller... Alltså, det är säkert jättebra så liksom, om du liksom vill ha en akademisk karriär på något sätt. Men om du vill ut i arbetslivet och liksom veta hur du klarar dig där, jag skulle säga att utbildningarna är ganska... Jag tror, någonting som jag tror på faktiskt är KI-utbildningar. Här liksom 2 år, praktisk erfarenhet, lär dig använda versionshanteringssystem. Lär dig skriva tester, lär dig samarbeta med andra människor, lär dig code reviews, lär dig CI, allt det där. Superbra. Vill du ut och jobba liksom i arbetslivet, så tror jag snarare att det är vägen att gå.
Men det sen är mer sen, en top-down liksom approach. Jag tror verkligen också på det, för att det är så mycket av den abstrakta kunskapen som kan vara relevant när man programmerar, som man inte fattar om man inte har ett så här, om du inte sitter med typ någonting är för segt här och inte förstår det är därför det går segt, men då kan jag göra så här för att snabba upp det. Den typen av bak att man har problem först, men när man bara lär sig de abstrakta grunderna först, tror de är svåra att omsätta i praktiken till någonting värdefullt på en arbetsplats liksom.
Jag vet inte låta för negativ. Eller jag vill inte låta negativ, jag har bara en stark åsikt om hur utbildningar korrelerar med arbetslivet. Liksom. Men absolut så här, vill du absolut verkligen veta hur en dator funkar med allt vad det innebär, liksom, då funkar ju inte en KI-utbildning.
Nej, men det är också en fråga. Liksom,
jag tror att det premieras här, liksom, att finare att ha läst så här 4,5 år civilingenjör i datateknik.
Är det fortfarande? Jag vet inte om det är det.
Ja, det är det.
Känns så, gör
det. Men, det är finare, men sen kanske inte premieras i ett CV-urval, det vet inte jag. Liksom, om någon har, jag har läst 2 år exakt det ni gör på jobbet. Det är ju bättre än jag har läst 4 år teori. För de flesta, tänker jag mig.
kan också vara så att om man ställer en civilingenjörsexamen mot en KY-examen så här att det fortfarande finns förutfattade meningar om det där. Men jag tycker också att det är jätteviktigt med datastrukturer, algoritmer och förstå komplexitet och sådana saker. Men vad jag menar är att jag tror mycket av det där kan man lära sig på egen hand om man absolut inte vill sätta sig i skolbänken i 4-5 år.
En reflektion över den utbildningen som jag gick, och jag tror att det kanske påverkar din erfarenhet i Linköping också, Patrik, är att de ofta var matarutbildningar, i alla fall som jag förstår det, så var det programmet på KTH, det var liksom en matarutbildning inne i Ericsson. Det var liksom, det gick teknik på gymnasiet inne på KTH, 4,5 år in på Ericsson. Mm. Men sen kom IT-bubblan och vände upp och ner på allting.
Ja, och i Linköping finns det Science Park med Saab.
Precis, exakt.
Men
så jag vet faktiskt inte hur det är nu för tiden. Men jag har ju ett gäng kursare på LinkedIn. Och jag har koll på vad de gör. Och alla som har tagit examen, inte någon av dem jobbar med utveckling. De är alla någon slags ledarskapsfunktioner. Medan ett helt gäng som hoppar av runt 2005 när IT-marknaden tinade igen 2005-2006, de jobbar fortfarande med utveckling.
Har ju en käpphäst som heter traggel. Att förmågan att traggla sig igenom problem och orka liksom banka huvudet i väggen och sådär, att det är det som gör att man fortsätter programmera och blir en duktig programmerare och på jobbet är liksom bidrar med värdebringande aktiviteter, att det är liksom det som oftare avgör än någon teoretisk kunskap, ofta också praktisk kunskap. Jag menar, det finns så förbaskat mycket att lära sig och göra även praktiskt inom programmering, att ingen kan allting och man kommer aldrig kunna allting, och även om man kan allting så finns det en ny sak nästa dag att kunna liksom. Men är förmågan att ta sig igenom problemlösning i uppförsbacke ensam och kunna hitta hjälp såklart och hitta liksom förslag och det är ju svårt att lära ut det är ju inte ett ämne liksom. Men det är ju någonting man kan lära sig såklart både på egen hand eller på högskola eller på KI eller vad som helst.
Jag skulle nästan säga att högskolor lär ut motsatsen. För det finns ett väldigt starkt mönster i högskolekurser att 3 föreläsningar, labb eller tenta. Och du behöver aldrig kunna mer än det som kom på de där 3 föreläsningarna på den labben eller på tentan. Så du vet att du behöver bara kunna det här. Och sen så byggs det på med mer och mer och mer. Men du vet hela tiden att du har blivit matad med det som du behöver för att lösa den här uppgiften. Och du får oftast en väldigt fin och strukturerad uppgift som matchar det som du har lärt dig. Och så funkar det inte i verkliga livet. Du får en jättegiggig uppgift som kanske inte ens går att lösa. Eller som kanske inte ska lösas. Det är bara någon PO någonstans som har feberdrömt ihop det här. Och det ska inte alls göras egentligen.
Eller som sagt, kan vi göra den här grejen och säga visst, jag löser det. Och sen tar man 3 veckor på sig och bygger någonting som egentligen inte var jätteviktigt till att börja med. Det händer ju också ganska ofta.
Ja.
Så jag håller med, det stämmer nog. Jag har ju inte så stor erfarenhet av just IT-utbildningar. Men det stämmer ju ganska väl överens med all annan utbildning i stort jag har stött på. Det är lite som i spel att man liksom, om man skulle gå upp till första bossen i spel så bara får man fet spö, för den bossen är level 1000 och du är level 1. Mm. Och så här, va? Men vad är för progression här? Liksom. Och det speglar ju lite lärandet i skolan ofta, att det liksom är lära uppgift som passar lärandet, lära uppgift och så vidare. Att det inte är den här liksom, här får ni en bur med en arg höna i, liksom. Lös problem. Det är inget sånt alls. Det är bara liksom, här är ett papper och en penna.
Fan, utbildningarna borde vara mer liksom som Thunderdome. Ja. Eller
precis.
Eller,
Men har man en fördel då? För jag brukar ofta tänka att det är så svårt att översätta det man lär sig av att så här, vara så här, vakt intresserad av datorer och programmering och IT 10, 15, 20 år i barn- och ungdomsår och sådär. Det är så svårt att översätta det till vad var det jag lärde mig egentligen. Liksom, vad är, om jag skulle kompaktera det jag kan idag och så här, nu ska jag ha en utbildning i att bli Anders, liksom, hur lär man sig allt jag kan på jobbet? Det mesta är ju bara om jag bara satt och höll på i många år med olika saker. Det är inte så här, okay, men här först ska vi ha curriculum för den här kursen och sen, utan det är liksom bara, ja, men jag vet inte varför jag lärt mig, hur jag lärt mig saker och vad, liksom, vad gör att jag kan bidra på ett sätt som gör mig värdefull för ett företag. Jag tycker att det är svårt att liksom omsätta det i en tanke på hur en utbildning skulle utformas.
Jag
inte att... man skulle bli just av mig, men ja.
Nej, men jag håller med. Alltså, jag tycker att om man tänker sig att om du lär dig själv och så är du ute på en väg och så kommer du liksom får välja tre paths och så tar du path 1 och så går du ner för en, oj det här var fel, tillbaka path 2, nej det var också fel, tillbaka, det var path 3 som var rätt och så har du en till path och en till path och en till path och liksom när du är självlärd så måste du måste typ bredden först söka igenom trädet och lära dig varför path 3 var rätt. Men en utbildning säger bara, först tar du path 3, sen tar du path 1 och sen tar du path 4. Jag vet inte, förstår ni vad jag menar?
Ja, och jag håller med. Och jag tror det är extra viktigt att man hela tiden utvärderar vägen som man tog. För det är väldigt lätt, tror jag, så här, att man kanske tar en stig som funkar om man bara kör vidare på, förstår ni vad jag menar? Alltså att man aldrig ifrågasätter varför man aldrig omvärderar sina beslut. Det tror jag är viktigt oavsett om man är självlärd eller om man hur nu har tillskansat sig kunskapen liksom.
Ja, man utvecklar inte
expert beginner.
Man utvecklar ingen intuition också för att det luktar svavel från den här vägen. Jag kanske inte ska ta den för att sist jag tog en väg som luktar svavel så brände jag mig.
Men en av 100 000 älskar lukten av svavel.
Min dotter fick just boken Willy Wonka eller Kalle och Chokladfabriken utläst för sig och när du har pratat om att läsa en ny bok, högläsa för henne, så sa hon, men den kommer inte vara lika bra som Willy Wonka-boken. Och hon har liksom fått en enda boken hon då har fått läst för sig hela sitt liv, men det är liksom den bästa boken som någonsin finns också. Jag tänker på det när du säger det här, man hamnar lite i den här julspåren har jag kört så djupt, de är perfekta för mina jul. Liksom. Varför ska jag backa härifrån?
This hole was made for me.
Ja, precis. Så det är, och det är skitsvårt tycker jag fortfarande, det är jättesvårt att backa ifrån beslut. Både för att det kostar arbete men också någon slags bara så här, men det här duger ju och måste vi, ska vi liksom hålla på och är det verkligen värt att hålla på? Oftast är det ju det. Alla gånger jag har gjort om en sån här stor grej från början och verkligen slängt det gamla så har jag ju varit sagt, åh vad skönt att vi gjorde det nu och inte om ett halvår eller ett år senare liksom. Ja.
Så man kanske kan säga att senioritet eller man säger bara, det är inte egentligen inte att man kan så mycket mer utan bara vilka hjulspår man känner igen sen tidigare.
Ja, men lite så. Ja, men typ. Alltså det är alltid när man är junior så ser man ett problem och så tänker man, jag har ingen aning om hur jag ska lösa det här. Och som senior så tänker man, jag har ingen aning om hur jag ska läsa det här. Men det ser typ ut som det här som jag läste för ett halvår sedan. Så jag kanske kan prova den approachen.
Fan, vi borde skriva en bok eller någonting. Nej, jag skojar bara.
En dikt.
Det är bara att transkribera podcasterna.
Skriv en dikt kan vi göra.
Ja, en dikt mer tycker jag känns bättre än någon slags sån här sen learnings.
Coens. Är det det
ja, just
heter?
Det.
And the student became enlightened.
Ja, vad tycker ni om hösten då? Eller har ni fortfarande superväder där uppe i storstan?
Jag älskar hösten. Alltså, ja. Jag skulle kunna ha september året runt. Det är min favoritmånad. Minus när det regnar och blåser. Men krispigt och soligt, det är min.
Jag älskar hösten som koncept. Alltså om någon frågar mig så är hösten min favoritårstid. Men det är också då man är som mest deppig.
Om någon frågar dig när det är höst så hatar du hösten. Annars älskar du hösten.
Exakt. Ja. Det är kognitiv dissonans.
Jag tycker ju augusti är ju den sämsta månaden på året. Och inte PGA sommar och sådär. Utan för att det är då typ allt äckligt i naturen är på max i augusti. Allting ruttnar. Det svärmar olika flugor som ska lägga ägg överallt. Det är flygmyrorna, det är liksom harkrankarna och har parningssäsong.
Har du provat städa hemma?
Spindlarna kommer upp. Ja, verkligen.
Prova att använda kylskåpet istället för vardagsrumsbordet.
Det är som förruttnelsen. Det är också min födelsedag, jag förlorar 25 augusti, så det är också min födelsedagsmånad. Men så därför tycker jag det är skönt när hösten kommer lite kallt. Allt är äckligt, liksom stannar av ett tag.
På tal om äckligt, det var någonting nu. Jag vet inte om ni har sett det med, men jag vet inte vad det var för något. Men det är typ så här, på vår altan så var det typ tusentals små, det ser ut som flygmyror. Vet ni vad?
Men det är att de svärmar. De har svärmnings. Och det är liksom,
de har svärmning.
Så är det så. Och så typ bara forsar och flygmyror.
Det var som, liksom, man gick ut liksom, det var som en som
sen är de borta
vägg.
En halvtimme senare liksom. Mm.
Ja, exakt.
Mm, ja, men det hände också.
Och så kommer de tillbaka dagen efter, samma tidpunkt ungefär.
Jaha. Ja, jag har bara varit med om det att det hänt en enda gång liksom så här.
Ja, hela vår altan var helt täckt. Verkligen.
Nej, det är verkligen trevligt. Det är bara man får stänga alla ventilerna när det sker och så här, för att inte få in dem i huset. Liksom. Men, det är också augusti, typiskt augusti.
Ja,
det är liksom naturens, så här, allt ska förruttna och vi ska börja på nytt månad, känns som. Det är, ja.
Den äckliga månaden.
Ja, verkligen.
Visste ni att augusti betyder förruttnelse på latin?
Gör det?
Nej. Det hade varit för bra. Det också först. Det hade varit för bra.
Du skulle inte ha sagt någonting, då hade jag återberättat det. Jag visste inte att augusti betyder förruttnelse på latin.
Källa, Bartek. Ja.
Måste kolla vad augusti betyder nu. Bara.
Är det inte augustus?
Ja, augustus, exakt. Mm.
Nu tänker vi på romarriket igen.
Ja.
Mm,
känner ni att ni är glada att ni började på den här banan för ja, ett par år sedan, 30 år sedan, 5 år sedan eller så där, och fortsatt på den liksom IT-programmera banan? Eller är det så här, ah, fan alltså, det börjar bli lite tröttsamt, jag borde någonting annat egentligen.
Jag tror jag hade tänkt exakt samma om att jag är lite less på branschen oavsett vad jag hade valt.
Mm.
Så jag är välbetald och jobbar sittandes och kan ta pauser när jag vill. Så det är svårt att klaga. Jag behöver inte hantera äckliga kroppsvätskor. Så det är ett stort plus.
Som Schweiz.
Vad sa du?
Som Schweiz.
Som Schweiz?
Ja, det är också ett stort plus.
Alltså, herregud. Tyckte du sa som straight. Kände att nej, men Patrik, det var inget bra skämt. Fan, kände jag. Det var Schweiz han sa, nu förstår jag. Ja,
nej, men jag känner likadant faktiskt. Just nu tycker jag inte mitt jobb är, jag har inget med min arbetsgivare att göra. Jag tycker inte det är kul bara. Men jag vet att jag har det bra, som Bartek sa. Alltså, men man behöver inte hantera farliga kemikalier eller kroppsvätskor på något sätt. Så då får man väl vara nöjd. Men allt det roliga gör jag nog på fritiden när jag kommer till.
Jag tänker på det. Det var väldigt länge sedan jag programmerade på fritiden med någon liksom liten sak här och där. Men även det var rätt länge sedan nu. Men jag vet ju att när jag väl fastnar i någonting jag vill göra, någon idé jag har, så är det fortfarande att jag kan svepas in och sitta uppe jättesent glömma bort tiden, glömma bort att äta, för det är så fortfarande så spännande och intressant när det väl sker, och en kreativ liksom frenesi. Sådär. Det är inte ofta det händer längre, men det är fortfarande något som finns där uppenbarligen som jag fastnade för från början och som gjorde att jag liksom började göra det mer och mer och att jag tycker om att göra det egentligen. Men ju mer liksom eller ju mindre man har det här problemlösning på ett kreativt sätt med öppna parametrar som är roligt liksom, så blir ju jobbet också mindre kul, såklart, tycker jag. Det är, man tappar lite av det här ungdoms- eller kreativa drivet från de mindre liksom, yngre.
Jag tror att kruxet är att det, vi vet att det är roligt att lösa problem som man inte löst förut. Men andra människor vill bara betala pengar för tråkiga problem som har lösts förut, men man ska lösa det för just dem.
Fy fan. Nej, men det är det fortfarande för mig ibland på jobbet, att det är någon, att det är en prestanda grej till exempel som uppstår. Det här går för segt liksom.
Mm.
Och det tycker jag alltid är kul med prestanda utmaningar.
Oh, du kanske ska prova sabotera lite för dig själv så att du får liksom lite intressanta bränder att släcka.
Ja. Du får lägga in en thread sleep 10 000
någonstans. Ja, riktiga prestandaproblem. Inte hitta på jobb, utan liksom faktiska sådana här, liksom, hur ska jag hantera det här och hitta nya format. Det är jättekul fortfarande, tycker jag.
Men om du skickar SSH-nycklarna till din service, så kan jag mickla lite mer, så får du oväntade. Det
kan du göra.
Du får sitta på helgerna, leta upp allting som är linjärt i koden och göra det kvadratiskt. Och sen får du glömma av det när de börjar klaga, och så får du lösa det.
Det du inte vet är att jag i princip har skrivit allting kvadratiskt från början. För att jag är en dålig programmerare. Så nu har jag liksom, kan jag bara gå och städa upp. Och känna mig som ett geni efteråt. Ja. Ska vi lägga locket på och åka hem?
Ja, men det tycker jag. Jag måste gå och äta.
Det har jag redan gjort. Men det är avsnitt 20 nu. Nu är vi officiellt en riktig tech-podcast. En liten lista på LinkedIn.
Ska jag precis säga det?
Jag ska skriva en kommentar
till listan på LinkedIn.
Ja, jag ska skriva en kommentar där nu. Måste bara komma ihåg mitt LinkedIn-login. Men efter det så ska jag skriva. Nu har vi skitit ut fem kassa avsnitt snabbt för att få vara med på listan. Ja. Kanske inte ska vara på LinkedIn bara istället.
Tack för idag.
Ha det så bra. Hej då allihopa.
Hej.